Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Han är född och uppvuxen i Kiruna. Han är utbildad bergstekniker och polis. Han har varit SM-guld med både Djurgården och SSK. Han har tränat Södertälje Sportklubb, Djurgården i 2 sejourer, Skellefteå, Linköping och Modo. I Holmgren möter avsnitt 181 handlar det om Hans Säcken Särkijärvi. Vill ni komma i kontakt med mig så går det bra via Twitter Niklas_Holmgren eller hemsidan niklasholmgren.nu, alternativt Facebook-sidan Holmgren möter. Nu, Hans Särkijärvi. God lyssning.
Hans, den här podden presenteras ju i samarbete med Stryktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. Du, ditt favoritlag i England, vad är det?
Hörru du, nu måste jag faktiskt bli väldigt, väldigt tråkig. Jag är ingen sån här fotbollsnörd och har faktiskt inga favoritlag i fotboll.
Men du har ju varit duktig fotbollsspelare. Du var ju med i distriktslag. Du spelade med bröderna Holmgren uppe i Norrbottens distriktslag. Eller var det Lapplands distriktslag?
Ja, det var nog Norrbotten. Ja. Norrbotten hette det nog då.
Ja.
Det var i alla fall Tord var med här för mig. Nej, men det var det. Men jag är en hockeynörd. Jag tittar väldigt sällan på fotboll. Tittar ju de här stora matcherna brukar jag titta på. Men det var annat förr när man tittade på tips extra och låg på lördag där och i soffan och somna in efter första halvlek. Men nej, jag har faktiskt inget favoritlag i fotboll.
Hur var du som fotbollsspelare då? Vilken position?
Jag var nog en sån där hårt arbetare i fotboll också.
Mittfältare
och lås längst bak var jag. Det var de positionerna jag hade.
Ganska hård?
Ja, det var jag.
Ja. Hur är du som stryktipstippare då?
Bra länge sedan jag har tippat Stryktipset, men jag tänkte på det faktiskt här förra veckan, för jag undrar om man inte ska ta och slänga in en rad och köra de där, var det 36 rader system som man brukar, jag tror det var 36. Ja, det är bra många år sedan jag körde, så att, ja, det kanske börjar bli dags.
Jag tror. Och i sista matchen, match 17, som förresten är 450 år 2019, kan du ta kryss, för det blir alltid kryss i match 17.
Okej, tack för tipset.
Hans Viktor Särkijärvi, född den 3 mars 1957 i Kiruna. Hej Hans!
Hej på dig!
Hans, Säcken, Särki, Hasse, kärt barn har många namn.
Mm, så är det.
Ja.
Jag svarar på tilltal i samtliga. Hans är väldigt sällan. Det var min mor som sa Hans när hon var arg. Annars så...
Hade hon anledning att bli arg på det ofta som ung?
Förlåt?
Hade hon anledning att bli arg på det?
Nej, det tror jag inte. Jag var nog ganska okej som barn, tror jag. Ja. Jag stack inte ut allt för mycket, tror jag inte.
Du har vunnit SM-guld med både Djurgården och Södertälje. Du har spelat VM. Du är utbildad polis. Du är utbildad bergstekniker. Är det något mer du är?
Måste jag tänka efter. Ja, jag är pappa. Pappa ja. Och man är jag som heter Karin, så att ja. Hundägare är också.
Och farfar.
Och farfar och morfar och Ja, jag är en väldig massa.
Vad gör Hans Erkjärv idag? Vi vet att du var uppe i Modo, men av familjeskäl så hoppade du av med ett år kvar av det kontraktet. Så vad gör du nu?
Det stämmer bra. Just nu är jag ju väldigt mycket ledig. Sen hjälper jag Visby Roma lite grann i hockeyn. Ja, vad kallas det för någonting? Superadvisor eller någonting sånt där.
Bollplank,
ja. Precis. Titta lite grann på matcherna deras, titta på träningar lite grann. När jag är på ön så tittar jag på träningar. Jag är ju där ganska ofta.
Ja, du har en sommarhus där.
Sommarhus i Djurgården,
ja. Är det långt ifrån Lobens domäner?
Ja, det är liksom på andra sidan kan man säga. Det är väl närmare en timme till Slite.
Okej. Ja, så du där, ja, så därför har du kommit i kontakt med Visby Roma då?
Det är därför jag kommit i kontakt med dem. Ja, så att hålla hockeytarmen igång lite grann.
Ja, så att, men du är sugen på att ta ett lag, du är inte färdig ännu, känner du?
Nah, det är lite både och, men det känns att det rycker i tarmen och att jag vill göra någonting med hockey helst då. Så att vi får väl se om det dyker upp någonting som jag nappar på, någonting som jag är sugen på. Så sagt var, det är skönt att vara ledig, men det är kul att jobba också.
Ja, men du har ju ett väldigt fint facit. Du har ju tagit upp både Södertälje och Djurgården. Så sen som 2014 tog du upp Djurgården igen till SHL. Det är väl du och Roger Melin som är de mest erfarna tränarna nu, va?
Ja, det är väl vi som har. Lillkänta försvann väl förra året också. Så att, det är väl vi som har börjat bli åldermän i branschen.
Ja, vad säger de om ishockeyn idag jämfört med för 10 år sedan?
Den förändras ju hela tiden, och det är klart att det var ju i samband med Skellefteås framfart som verkligen satte skridskoåkningen i fokus igen. Där handlar om att jobba hårt och sätta press i alla lägen, och där är ju nu stort sett alla lag idag. Så att vi får väl se vad nästa giv inom hockeyn blir, men jag tror ju att det kommer bli lite mer defensivt snart igen.
Ja, det har ju varit olika modeller. Djurgården var ju lite drivande med det här spelersborda 1-3-1, och det var torpedhockey och liknande. Så det går ju lite modigt alltihopa.
Det gör ju det, och samtidigt så är det ju väldigt duktiga spelare idag. Det är kul att se dem, det är skickliga spelare. Sen kanske man tycker att hockeyn idag borde kunna växla tempo lite mer och inte bara gå i 100. Man saknar ju Lillkänta Johansson och Micke Johansson och de typerna av spelare som kan dra ner på farten lite grann i spelet också och läsa spelet lite mer istället för bara gå.
Om man tittar på kvaliteten så är naturligtvis den jämförelsevis blivit sämre. Vi har aldrig haft så många spelare i NHL. Det är många som åker över och spelar college hockey, spelar i AHL. Vi har KL att ta hänsyn till nu sedan 10 år tillbaka. Och så har vi spelare som alltid försvinner till Schweiz och Tyskland. Hur ser du på kvaliteten? Jag menar, för det är ju, antalet ishockeyspelare blir ju inte fler.
Nej, så att det är klart att kvaliteten, det är lite både och. Men det är många unga spelare som får komma upp och prova på hetluften. Och det utvecklar ju hockeyn i sig. Och de unga spelarna är ju betydligt bättre idag än vad de var för 10 år sedan, tack vare att det är sånt flöde. Så att jag tycker att det är lite både och. Det som är tråkigt är ju lite att det är sån omsättning på spelarna, att direkt de blir bra så försvinner de till AHL och NHL, och att de inte kan vara lite längre i svensk hockey.
Du var aldrig på väg över och spela i Nordamerika?
Nej, det var jag aldrig, och det var ju inte så många som varit professionella på den tiden och knappt draftade överhuvudtaget. Så att idag blir ju nästan alla som är med i ett juniorlandslag draftad.
Du, 1,78, 81 kilo matchvikten, stämmer det?
Det stämde nog ungefär, kanske 82-83.
Men då skulle gubbarna vara stora.
Ja, precis.
Riktigt stora.
Ja.
Vad var det jag tänkte på? Jo, uppväxt i Kiruna.
Ja.
Uppväxt i Kiruna.
Ja, Kiruna.
Ja, ska vi namedroppa lite hockeyspelare från Kiruna? Börje Salming.
Ja, Börje och Stig Salming, Tord Lundström, Lars-Göran Nilsson.
Klimpen Hägroth,
Micke Andersson, Lars Karlsson, Janne Karlsson.
Pekka Lindmark.
Sen är det, de är ju IFK som vill jag inte gärna prata om. Hasse Edlund, Thomas Hedin, Roger Mikko. farligt att börja nämna namn, för då glömmer man ju någon antagligen.
Ja, men berätta om rivaliteten. Jag har tagit upp den med Börje Salming också, men den var och är väl på väg att bli knivskarp igen mellan IFK och AIF.
De säger det att nu är det ju AIF och sen är det Team Kiruna.
Team Kiruna,
de heter
ja.
De väl nu för tiden, men de räknas väl som IFK, misstänker jag. Ja, det man hör så är det ju väldigt rivalitet där igen.
Ja, men berätta, hur kunde den ta sig uttryck?
Ja, men det var ju... Nu, jag vet ju att under Börje Salmings tid och Stig Salming och de här, så var det liksom, först var det ju match på eftermiddag kväll då, mellan AIF och IFK. Sen var det Folkets Park efteråt, och det var väl match där också, om man fattar det.
Det var boxningsmatch där.
Ja, det var boxningsmatcher där också. Va? Så att det var nog betydligt hetare, medan vi, våran generation, var nog mer vänner mellan matcherna.
I Kiruna då, hur ser det ut? Är det 50-50? Ja, om jag säger IFK fortfarande, eller Team Kiruna och AIF, vad tror du? Hur var det på din tid?
Ja, på min tid var det väl mer 50-50, kan jag tänka mig. Idag har jag svårt att uttala mig om det, jag har inte den inblicken, så att det vet jag faktiskt inte. Men att det är en rivalitet nu, det har jag förstått att det
är. Inte det bra? Inte det kul?
Ja, jag tycker det är kul, och jag tror att det är viktigt för hockeyn i Kiruna kanske, att det handlar om lite rivalitet och att man har någon att tävla mot. Och efter sammanslagningarna där så försvann ju hockeyn i princip från Kiruna. Det är inte många man har fått fram efter sammanslagningarna.
Tänk om du skulle få ett erbjudande från Kiruna, AIF. Skulle du ta det då?
Det vet man inte. Det är inte omöjligt.
Skulle att du ta tog för en Team Kiruna? Skulle du säga nej då?
Ja, då skulle man säga nej.
Ja, det finns kvar där.
Det finns det. Klart att jag är AIF, och jag skulle nog kanske ha svårt att ta teamet då, i och med att AIF finns kvar där. Det är ju som att träna AIK.
Ja, men det går ju. Det finns ju folk som har gjort, hoppat fram och tillbaka.
Ja, det finns det, men det skulle vara svårt för mig.
Vad jobbade mamma och pappa med?
Pappa var lokreparatör under jord.
Underjord.
Och mamma var kock.
Jaha. Var det i gruvan de var anställda eller?
Nej, mamma var anställd på folkhögskolan. Hon hade hand om alla skidåkare som kom dit på träningsläger bland annat. På den tiden.
För du är alltså utbildad bergstekniker.
Mm.
Det var liksom utstakat att du skulle ner i gruvan om du
inte
blev ishockeyspelare.
Ja, det var ju. Jag gick ju en bygg- och anläggningsteknisk linje, så hade man ett grenval, och där valde jag bergsteknik då, i och med att jag bodde i Kiruna. Så jag tänkte att det var en framtid att gå den banan, men jag hann inte jobba så länge, en månad, förrän jag flyttade från Kiruna efter gymnasiet. Då.
Hur var du i skolan? Var du duktig?
Nej, jag var nog mer intresserad av idrott, så att jag var en even. Man låg där i mitten med sina treor.
Om vi tar bort idrott eller gymnastik, vilket var favoritämnet? Minns du det?
Nej, det var nog idrotten som var favoritämnet.
Ja, men ibland kan
jag vara... Ja, men jag hade nog inte något sådär som jag kände att vad kul det ska bli.
Satt du på lektionen och tänkte på vilka dragningar du skulle göra på rasten?
Nej, det är så nördig kanske jag inte var, men jag tänkte nog mer på vad jag skulle göra efter skolan och vad jag gjorde i skolan.
Mm. När kände du att jag har någonting lite extra jämfört med mina kamrater?
Ja, men jag tror inte man tänkte så, utan på den tiden fick man ju hålla på med idrotten själv. Man liksom var inte pushade av föräldrar eller agenter eller någonting själv, utan det var ett genuint intresse man hade. Och sen kanske man ville ju spela antagligen så högt som möjligt, för att det är klart att när Djurgården hörde av sig då, när jag var 18 år gammal, så funderade jag inte överhuvudtaget på om jag skulle flytta eller inte, utan det var bara packa upp väskan och åka iväg. Va? Så att det var inte någon rädsla över att flytta till storstaden eller någonting sånt där, utan det var att spela hockey, det var det som var kul.
Men kände du att du hade chansen när började storklubbarna höra av sig? För du var ju med i Nordanslag och du spelade med Kenta Nilsson.
Ja.
Ni var ju goda vänner, Mr. Magic.
Ja, precis. Och det var väl Kenta som drog mig till Djurgården efter ett junior-EM eller någonting sånt där. Som vi var med samtidigt då, om det var Grenoble eller någonstans vi var och spelade junior-EM. Så att, det var nog han, tack vare honom jag kom till Djurgården, kan jag tänka mig.
Ja. Var det några andra klubbar, kom du ihåg det? Som var
det var det.
Kunde det ha blivit AIK?
Nej, men det är klart att Brynäs var väl ändå min
Ja, det var, ja,
favoritklubb på
Kiruna,
den tiden.
Kiruna, Brynäs, ja, är, ja. Gävle har ju en connection.
Ja, det var ju jättemånga från Norrbotten och från Kiruna som var i Brynäs på den tiden. Så det var ganska naturligt att man höll på Brynäs. Men det var ju ingen tveksamhet alls av att gå till Djurgården inte.
Och då kommer du ner som 18-åring.
Ja.
Hade du varit i Stockholm tidigare?
Ja, det hade jag. Jag hade varit en eller ett par gånger i Stockholm. Jag var med i någon jubileumsturnering som Hammarby hade anordnat ett eller ett par år innan. Bodde på Bosön bland annat. Och, ja, det var en kul turnering som jag kommer ihåg att jag var ganska ung då och mötte gubbar med skägg, höll jag på att säga. Men det var väl äldre tonåringar det. Så att, det var en upplevelse. På Hovet gick turneringen.
Så det hade varit, men du hittade ingenting i Stockholm. Du visste inte vad som var...
Nej, sen det är klart, jag hade ju varit med juniorlandslaget några vänner. Det glömde jag bort. Och fick mig alltid bo på Kungsgatan på Hotel Carlton. Mitt i stan där. Så att det, just den delen kunde man ju lite grann.
Hur kände du då när du kom ner till Stockholm? Var det... Tyckte du att det var läskigt stort eller, jag menar, eller kände du att du var så inne i hockeyn så du tänkte inte så mycket på det?
Jag var nog inne i hockeyn. Det jag kommer ihåg, det var ju alla lägenheter de visade åt mig inne i stan som jag tyckte var hemska med gas.
Du ville inte ha Kungsholm? Det var
bakgårdar och det var liksom gaspis och det var mycket sådana där läskiga. På den tiden var ju innergårdarna ganska tråkiga, vill jag minnas, mitten på 70-talet där. Men sen fick jag en fin lägenhet på Östgötagatan på Söder som jag bodde i något år. Men jag ville se dagsljus, jag flyttade ut till Högdalen.
Flyttade ut till Söder.
Ja, precis. Ja. Jag tycker ju alla killarna berättar för dem att du är knäpp i huvudet så de kunde flytta från Söder ut till Högdalen.
Du ville se Högdalstoppen, vad den heter. Den där.
Ja, men precis.
Du ville se bergen, så ja. Du ville se fjällen. Ja,
precis.
Ja, det är längtan, ja.
Ja, men lite så var det. Så att bodde i Högdalen.
Och hockeymässigt då, du kommer ner alltså 75-76 är din första säsong i Elitserien, i SHL som det heter nu.
Ja.
Det är 29 matcher, det är 11 mål. Det känns som att det var, ja, du klev rakt in i det hela.
Ja, det gjorde jag. Jag hade ju en tränare som tyckte om mig.
Charlie Mild,
ja.
Riktig järnkamin.
Ja, riktig järnkamin. Och jag var väl den typen av, lite åt järnkaminshållet som spelare. Så att jag... Fick ju istid nästan direkt. Jag kommer ihåg ändå att jag fick inte vara med i första seriematchen. Jag kommer ihåg att jag var väldigt besviken. Jag hade väl spelat varenda träningsmatch i stort sett. Men det tog nog inte så lång tid förrän jag fick spela matcher i alla fall. Så att, ja, det var en härlig resa.
Berätta vilket Djurgården du hamnade i. Vilka var spelarna? Hur var liksom kulturen?
Ja, kulturen kommer man inte ihåg sådär. Men det är en väsentlig skillnad idag. Men jag kan väl säga att skillnaden är ju ändå när Borken kom in 83. Då man börjar träna på ett helt annorlunda sätt. Och man tränar mycket hårdare. Men det var ju Peder Nilsson som var målvakt på den tiden. Hans son går ju ganska bra. Jag vet inte vilket NHL och han är nu i. Han flyttat runt så att det gått bra för sonen där också. Kent Bengtsson var en av backarna, var i Färjestad också. Lars-Göran Nilsson, också Färjestad backar. Så att det är en hel del. Björn Palmqvist.
Ja, du ser, nu var de komma. Nu kommer ihåg de här.
Så att det är många legendarer på den. Totte Bengtsson, också en gammal läxing som var med. Han var väl i slutet av sin karriär, misstänker jag, har jag för mig då. Myggan Wallin. Ja, det var många legendarer på den tiden. Så att
var Pärlan med då?
Pärlan kom in lite senare. Han kom in från Bäcken efter vi hade åkt ur då och spelat kvalserien. Så var han i Bäcken, så vi tog in honom och Håkan Dahlöf, Modoiten. Som också är polis och jag har ett visst umgänge med fortfarande idag. Så att, ja, det är många. Det är farligt att börja nämna namn för då glömmer man.
Ja, du vet, folk sitter hemma och minns er och matcher och ögonblick. Och det var, ja, du marscherade på i Djurgården, du marscherade på i juniorlandslagen också. Det var U18, U19 och J20 landslag.
Ja.
Ja.
Jo, men det var liksom... Jag kommer ihåg bland annat att det var ett junior-VM. Vi var ute i Finland och spelade. Det är väl bland de första junior-VM som fanns. Det var ju 56 med Kenta, Nalle Johansson, Thomas Gradin. Alltså det var ju ett fantastiskt bra lag hade vi. Och började ju matchen, jag tror vi slog Kanada med tvåsiffrigt, 17-1 eller 17-2. Sen vet jag inte om vi varit höga i hatten eller vad det var för något. Vi slutade fyra ändå i den serien. Och det måste ju vara bland de första junior-VM som har funnits, varit överhuvudtaget. Men det var ändå en upplevelse. Många duktiga spelare man har spelat med. Benko Gustafsson, Pelle Lindberg. Alla de här var ju med i landslagen under min period.
Slå Kanada med tvåsiffrigt i JVM. Ja,
jag tror till och med det blev 17-1 eller 17-2.
Ja, det är makalöst bra.
Ja, det är makalöst bra. Ja. Makalöst bra. Jag vet inte om det finns i historieböckerna.
Jag får titta på det. Jag har någon liten bok liggande här. Får
gräva efter det.
Ja, ja. Och du var bergfast i Djurgården. Du 78-79 till exempel, Esia. Då gör du 22 mål på 32 matcher. Det är väldigt bra.
Ja, det är riktigt bra.
Riktigt bra på den tiden.
Det var SM-final det året, va? Och förlorade mot Modo. SM-finalen, Modos första SM-guld. Så.
Thomas Jonsson och grabbarna.
Ja, precis. Så att det var ju ganska skönt att kunna berätta det när jag var i Örvik och berätta att jag faktiskt var med och hjälpte dem att vinna sitt första SM-guld. Även om jag hade velat vinna det själv.
Självklart. Jag förstår det. Men det kom ju så småningom. Det där nästa, eller ditt SM-guld. För det var, ni var ju riktigt bra i Djurgården där under en period. Ni förlorade alltså SM-finalen 2-1 i matchen mot Modo. Var det bäst av tre?
Det var nog bäst av tre på den tiden.
Sen säsongen, ett par säsonger senare, 82-83, då får du bli svensk mästare. Då slår ni Färjestad i en tuff serie, 3-2 i matcher. Ja. Berätta.
Nej, men det var ju tuffa matcher. Det var ju verkligen hat runt omkring de där matcherna på den tiden. Det var ju riktiga skriverier och mycket, mycket publiktryck.
Håkan
Loob fick sig en släng. Och jag kommer så väl ihåg att Leffe Bork, han var ju jättenoggrann och scoutade ju Loob. Hade bett någon filma nummer 5. Och det var väl någon oerfaren kille som gjorde den här filmen. Så att när han fick filmen så fick han nummer 5 i Djurgården. Så att det var väl antagligen efter den filmen jag inte fick vara kvar i Djurgården, misstänker jag, när han filmade mig en hel match.
Vad tuffa de var. Och publiken var tuff mot Håkan Loob. Håkan Loob har varit med i podden och berättat att han var ju uppriktigt ledsen.
Ja, jag kan ju tänka mig. Det är ju så. Det är ju, man har ju familj och vänner och allting som blir utsatta av just den typen av påhopp som det var på den tiden.
Vad tänkte ni själva som spelare, eller tänkte man inte på det? Eller?
Nej, man tänkte nog inte så mycket, utan man tänkte på sin match och sitt spel. Att det skulle vara så bra som möjligt. Det var så man tänkte på den tiden.
Men det var en tuff och tät finalserie.
Ja, det var det.
Det var riktigt, riktigt häftiga matcher.
Jag kommer inte ihåg vad det var. Sen bara vann vi väl avgörande i Skandinavien, tror jag
var. Var det 6-2 eller något sånt här?
Ja. Jag tror att det var Skandinavien. Men det började bli några år sedan.
Ja, det började bli några år sedan. Det var ändå en finalserie som många minns än idag och fortfarande pratar om idag.
Ja, visst.
Just för att, inte minst för det sättet, på det sättet som ni tog hand om Håkan Loob, hårt ni spelade på honom också.
Ja, men han var ju helt outstanding i elitserien eller SHL på den tiden. Han var ju, kommer inte ihåg hur många mål, men det var väl ingen som... Ja, nu kanske de tangerade det, men det var ju på 36 matcher han gjorde de målen. Och han var ju riktigt, riktigt bra.
Men vad hände sen? Sen tar Leif Bork och du får inte vara kvar.
Nej, jag får ju ingen förlängd kontrakt. Utan
hur kändes det?
Det är klart att det var en bitterhet och en ledsamhet i och med att jag ändå hade varit i Djurgården i 8 säsonger spelat där. Och han ville väl sätta sitt avtryck, ta sina gamla Hammarbykillar till Djurgården. Det var ju så det var, utan han plockade upp en hel del yngre spelare. Så att det är klart att jag var bitter och ledsen över att jag inte fick vara kvar. Men så är ju sporten, så fungerar det.
Och då gick du till Södertälje. Det var ett knippe för detta djurgårdare som hamnade i Södertälje.
Ja, vi var ju,
Timo Lahtinen då.
Ja, vi var ju några stycken. Vi var ju Peter Wallin, min gamla vapendragare då från Djurgårdstiden också. Och Peter Ekroth som var djurgårdare. Reino Sundberg kom väl lite senare också. Men det var ju blivit som en liten koloni djurgårdare till och från i Södertälje.
Och 84-85 så går ni till final mot Djurgården.
Ja, Jag har ju en liten anekdot där, ja. Ganska rolig anekdot. I och med att vi gick ju till semi redan första säsongen som nykomlingar med Södertälje. Och mötte ju AIK då. Första matchen tror jag vi förlorade hemma eller någonting. Sen vann vi andra borta och sen var det en tredje avgörande i Södertäljes. Nej, det var nog fem matcher på den tiden. Jag kommer ihåg det i alla fall, den avgörande matchen. Då ligger vi under tror jag med 5-0 efter en period och orkar väl inte hålla uppe spelet riktigt. Och på den tiden var det stora fönster på baksidan av omklädningsrummet. Så att så säger Glenn att öppna ett av fönstren, Glenn Johansson, ja. Gamla, numera avlidne Glenn, stackaren. Öppna fönstret och säga, grabbar, vi smiter ut och blir det bara 5-0.
ni var ju kända att det fanns inte.
Nej, finns det inte. De spelade ut och stod. Ja. Det var väl Pelle Eklund, ja. Som var helt outstanding på den.
Ja, de gick ju tillbaka och så körde de ju över Djurgården i finalen. Så ja, precis. I raka matcher. Ja.
Så att... Ja, så var det.
Men sen kom det tillbaka, ja. Och så blev du då... Då hade ju Leif folk lämnat. Det måste ändå ha varit rätt skönt att få... Alltså som ni gjorde då, för det var ju lite skriverier om att ni fick lämna, ja. Lämna Djurgården och ja.
Det är klart att för oss var det ju väldigt speciella matcher, vi som hade spelat i Djurgården, och att vi ville ju väldigt gärna tvåla dit dem i Södertäljes färger och lyckades ju vinna avgörande matchen, Himmelstalund tror jag vi spelade. Så att det var stort och det var ju kul. Det är ju alltid roligt att vinna SM-guld, kan man inte säga. Det var ju starkt gjort, för det var ju andra året Södertälje var i högsta serien på ett tag. Va? Så att semifinal och final året efter, det var riktigt starkt.
Ja, just det. Ni åkte i final mot Färjestad året efter. Hur var det att vinna? Hur var det jämför SM-gulden då? Det första och det andra, det med Djurgården och det med SSK?
Nej, men det är klart att det är ju SM-guld, SM-guld, och det är klart att det första är väl kanske lite mer speciellt i och med att det första gången man vinner, andra gången kanske inte är lika, men samtidigt var det ju väldigt stort för Södertälje och Södertälje som stad. Mm. Så att det var ju en riktigt, riktigt stor sak tyckte vi på den tiden.
Du, jag tänkte på Djurgårdstiden här, vilka tränare? Du började med Charlie Mild som tränare och sen så blev det...
Efter det så hade vi Garvis Mäte tror jag kom efter det. Sen hade vi... jag börjar bli gammal med namn. Bert-Ola Nolander.
Ja.
Kom in och sen var det nog Leffe Bork efter det. Ja. Jag hoppas jag inte har glömt någon tränare där. Nej, utan så var det nog.
Och det var under Leffe Bork som det blev liksom mer seriöst.
Jag tycker att han tog det till en annan nivå. Att vi tränade på ett helt annat sätt. Det krävdes mycket mer av oss spelare än vad det hade gjort innan. Då skötte man sig själv hur bra man ville träna. Hur mycket man förstod själv och hur mycket man borde träna. Så att han förde ett steg framåt och vi tränade väldigt hårt och väldigt mycket.
Var du med ute på...
Och det är klart att första året Borken kom höll vi på att åka ur. Så att vi hade hamnat i kvalserien och det är nog som spelare är nog bland det mest pressade jag har varit med om. Den kvalserien vi åkte spelade då.
Ja, jag tänkte, var du med på de här huggormsfärderna?
Nej, utan året innan, då när vi vann SM-guldet, då hade vi en jättetrevlig vandring i fjällen i Vemdalsskalet som vi gick väldigt mycket, men det var mer gemytligt och trevligt. Och det hade ett väldigt gott minne från den veckan eller weekenden som vi hade.
Det var inte, sen blev det huggormar.
Sen var det
huggormar. Men då var inte du kvar.
Nej,
var
inte kvar.
Vad hade du gjort då? Men du var ju van naturbarn.
Ja,
nej,
men det hade väl gått an det också. Men jag tror nog att det första var trevligare.
Ja. Och så du tävlig så hade du Timo Lahti.
Ja.
Hur var det äckligt disciplinerat?
Nej, men det var ju Timo fick ihop ett väldigt bra lag. Ja. Det var ju, vi var ju tre väldigt bra femmer det året vi vann SM-guld. Vi har ju hade väl Sveriges bland de bästa centrarna, Peter Wallin, Masken Karlsson och Glenn Johansson. Så att vi hade ju tre riktigt riktigt bra femmer på den tiden. Så att det var väl det anledningen till att vi vann. Mm.
Om du jämför det här det laget med Djurgårdslaget, det är klart att det är svårt, va? men ni var ju bättre då, men om du jämför med nästa lagen, hur blir jämförelsen då?
Ja, Djurgården var, det här var ju mer ett skickligt lag tror jag. genomgående skickligt lag i Södertälje. Djurgården var vi ett väldigt, väldigt hårt jobbande lag och väldigt tuff att möta, tror jag. Jag tror vi hade 19 matcher eller någonting sånt där utan förlust utav de här 36. Och det är otroligt starkt gjort. Så att, men det är svårt att jämföra olika typer av lag. Men det var nog mer ett hårt arbetande lag i Djurgården än vad det var i Södertälje. Det var mer skicklighet.
Ja, du blev kvar i Södertälje. Det rullade ju på där. Vi sa att det vart även SM-final säsongen 85-86. Det blev VM också under Leif Borg.
Ja.
Han tog med det i VM-laget och de fick hämta det på krogen.
Ja, men det var ju så att det var ju Håkan Lobe igen. Vi hamnade hos honom igen. Han spelade, var ju proffs i Calgary då. Och om det var på grund av någon skada eller vad det var, så fick inte Håkan Lobe komma. De släppte inte iväg honom till VM, så att då behövde han en forward till, så han var och hämtade mig på krogen.
Ja, ja, ja.
För vi hade ju avslutat vårt läger och var på väg hemåt. Framförallt jag som inte skulle vara kvar med landslaget. Ja. Och jag fick åka med till VM i Prag. En upplevelse det också.
Ja, berätta.
Ja, det var en tuff. Det var en tuff. Vi tränade ju som galningar då med Leif för att vi skulle vara topplag i slutspelet. Problemet var att vi var så nedtränade så att vi inte gick till slutspelet.
Ja.
Så att det var rätt tråkigt ur den aspekten, men kul att ha varit med ett VM i alla fall.
Ja. Ja, hur minns du rubrikerna från Sverige?
Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte.
Jag har ju funnits några tidigare när det gått dåligt, bara mörka framsidor.
Ja, jag kommer ihåg, det var ju att det var hela tränarkåren, tror jag, gick emot Leif Borg. Att det var väl, där var det väl rätt tuffa tag, om jag inte helt fel i minnet.
Nej, det fick ju lämna sen också. Inte så långt därefter. Ja, tiden sen fortsättningsvis i Södertälje, Hans. Man tittar på din produktion, så ja, du har gjort 10 mål säsongen 85-86, du gör 10 mål på 25 matcher. Sen är du nere på 8-8 och den avslutande säsongen i Södertälje, du gör 3 mål. Om vi bara tittar på mål och poäng, det sjunker successivt.
Det sjunker, ja, det har varit väl sämre och sämre, eller de andra har varit bättre och
eller
bättre.
Fick du mer defensiv roll, eller?
Nej, det vet jag inte. Jag var nog mer defensivt inriktad som spelare överhuvudtaget. Mm. Att jag fick ofta ta dem där. Man hade släpande forward, det var ofta det jobbet jag fick. De här lojala jobben.
Ja,
ofta.
Men du har ju jättefina siffror också. Det är ju tidigare karriären.
Ja, då, men det, antagligen tappar man väl utav det med tiden. Jag vet inte. Mätt kanske. Annat som var viktigare. Jag jobbade ju som polis under hela den perioden.
Ja, du utbildade som polis samtidigt som du spelade ishockey på
högstadiet. Ja, det gjorde jag. Så att en bra utbildning och jobbat i, jag har jobbat ganska länge, närmare 20 år som polis. Trides fantastiskt bra med arbetskamrater och jobbet som sådant. Så att jag hade nog inte haft något emot att fortsätta, men nu vill jag nog inte jobba längre, för nu tycker jag att det verkar lite hett.
Ja, det händer en hel del.
Ja, det händer en hel del faktiskt.
Men det är ändå starkt att klara av en utbildning samtidigt som du spelar elit.
Ja, idag, jag tror inte det går att utbilda sig knappt idag. Det är väl några högskolor kanske som kan läsa på distans för att plugga in sig några lite ämnen. Men då tränar man ju på eftermiddagarna fortfarande. Så att då jobbar man dagarna och jobbar och tränar på eftermiddagarna vid 4:30 någonting sånt där, om jag inte kommer helt fel. Så att det gick ju att utbilda sig samtidigt som man spelar hockey. Men idag är det ju ofta träningar på förmiddagarna och matcher 2-3 gånger i veckan. Va? Så att, med resor och annat. Så att det är svårt att hinna med någon utbildning.
Var du någonsin heltidsprofessionell ishockeyspelare, eller hade du lite polisarbete?
Nej, jag har jobbat under hela min karriär. Så att, det var man ju tvungen att göra för att få ihop ekonomin på den tiden. Så att du var ju tvungen att jobba. De flesta var tvungna att jobba. Det kanske var en och två i varje lag som drog benen efter sig, men det var inte många som kunde göra det. De flesta jobbade.
Hur ser du på det idag? Alltså, idag så blir de ju proffs tidigt.
Ja.
De ungdomarna.
Ja, ungdomarna. Nej, men jag tycker väl inte det är något fel i att bli professionell. Jag tycker att det ger ju bättre möjligheter att träna och förbereda sig för matcher och utveckla sig själv. Och det kanske det viktiga är för dem att förstå hur mycket tid de har och ta vara på tiden, verkligen de som har möjligheter. För det finns ju en hel del talanger som slarvar bort tiden och inte utnyttjar den på bästa möjliga sätt.
Hur menar du då?
Ja, jag menar att du kan förkovra dig med träning, mental träning. Du kan träna fys, du kan träna teknik. Du kan lägga ner så mycket mer tid än vad du kan göra om du jobbar. Mm.
Vi är framme vid säsongen 89-90. Då läser jag Sollefteå AK. Vad har du med Sollefteå att göra?
Ingenting. Ingenting. Det var väl lite hemlängtan att dra norrut, tror jag. Det var väl ett av stegen att fundera på att flytta norrut. Men så blev icke fallet. Jobbade som vaktmästare där någon månad och sen avslutade med att jobba som polis i Kramfors ett tag. Men det blev inte mer än så, utan flyttade tillbaka till Stockholm.
Ja, till din fru, var kommer hon ifrån?
Min nuvarande fru.
Ja, du har flera fru. Ja, du är modern nu. Ja.
Min nuvarande fru Karin, hon är född och invuxen i Stockholm. Ja. Mitt ex är från Kiruna.
Från Kiruna. Ja. Är hon kvar i Stockholm när hon flyttat till Kiruna?
Hon är kvar i Stockholm.
Hon är kvar i Stockholm också. Ja, för sen blev det då i IFK Lidingö säsongen 99. Men det här är ju, då har du ju börjat varva ner.
Ja,
men
nej,
du spelar ju ändå. Du kan inte släppa det riktigt.
Nej, jag kan inte släppa det riktigt. Nej. Och det är klart att egentligen, det är ju ingen större ålder på en. Jag vet inte hur gammal det var då.
Nej, du var ju 34 år och sånt där.
Ja, då är det dags att sluta. Ja, men jag kände nog att man började tappa farten. Och i och med att jag ändå hade kanske levt på att jobba hårt och ha bra fart, så hade jag väl börjat tappa det.
Kändes det då när du ska jag sluta?
Nej, men jag tror nog inte det var. Jag har ingen minne av att det var något konstigt med det, utan det var nog ett naturligt led att det var dags att sluta och börja jobba helt och hållet bara.
När kände du att du ville bli tränare?
Jag fick ju förfrågan redan direkt från Södertälje att bli assisterande tränare, men jag kände att det var ingenting för mig alls, utan det var... Nej, det var ingenting som jag ville vara. Sen hade jag lite små skutt. Jag jobbade med Djurgården 79 bland annat, med Honken som var med där. Och, ja, det var ju några stycken. Tällan var han nog i Älvfälla då fortfarande. Kände på det lite grann. Jobbade med Sörmlands TV-puckar. Sen fick jag en förfrågan då helt plötsligt från Danderyd Täby om att jobba som tränare. Och assisterande tränare var då, nappa på det. Jag tänkte, ja, det kan vara kul att testa. Sen var det så att huvudtränaren fick sparken efter 10 omgångar eller någonting, och jag tyckte inte om det, så jag hoppade av ju också. Så att det var slut på den sessionen. Sen dök det upp i Tyresö igen, där jag bodde då på den tiden, Tyresö kommun. Tränade Tyresö i 2 år. Både 3 år egentligen, ett pojklag tränade jag och sen tränade deras A-lag. Men där tyckte jag lite grann att det var liksom ingenting för mig, för att jag tyckte att det var lite killarnas, jag vet inte, de kom dit för att snacka av sig. De var inte tillräckligt seriösa, tyckte jag då, för att det här vi pratar om, det man gör ska man göra till 100%. Ska man träna ordentligt, ska man... Ja, det man gör, det ska man göra till 100%. Det är så jag är fostrad. Så att det var slut med det. Men sen dök det upp igen. Då var Mälahöjden, tror jag, tränade ett pojk- eller juniorlag där. Tyckte det var kul igen. De brann för det, och de liksom tyckte det var kul att spela och träna. Och gick ganska bra. Sen tog jag över Mälahöjdens A-lag efter det. Så att sen har det rullat på efter det.
När kände du att det här vill jag göra på heltid?
Nej, men jag har aldrig tänkt så, att jag ska göra saker och ting på heltid, utan det har liksom, jag har ju alltid haft min polisiära bakgrund. Jag har ju alltid jobbat som polis under tiden, även när jag tog an Södertälje, så jobbade jag ju som polis på den tiden också, ända till vi gick upp i SHL då det inte funkade längre. Så att jag har aldrig liksom haft såna här målsättningar, utan det har liksom bara rullat på.
För man kan väl säga då 0001 då blir du huvudcoach i Södertälje. Ja. Då är du ju på riktigt. Då är du klassisk SSK som huvudtränare.
Ja, visst. Så att det var ju, det får vi tacka Peter Forsberg på förbundet. Det var ju han som trodde på mig och Johan Hemlin som är högste höns på SHL nu.
Ja.
Eller det är han inte, men han är sportchef i alla fall. Så att fick vi med om den resan, och det är klart att det var en fantastisk resa att ta upp Södertälje i finrummet igen. Och jag brukar ju jämföra, det finns ju några saker man kan göra i svensk hockey, det är att vinna SM-guld och ta upp ett lag i högsta serien. Det är
2001 alltså, det första tar du upp, berätta om den bedriften, det laget. Och
vi hade ju en väldigt jobbig grundserie där vi, jag tror det sista avgörande matchen mötte vi Sundsvall borta. Och vi är tvungna att vinna, plus att resultaten är tvungna att gå våran väg, om det var Boden eller vem det var som var tvungen att förlora eller någonting. Och vi lyckas då gå till den här superallsvenskan eller vad det heter. Jag kommer inte ihåg liksom alla namn, men det var en nästa serie. Och efter det så går det bara på räls allting. Vi blir bättre och bättre och spelar fantastiskt bra. Och tar ju klivet upp. Och det är klart att det är ju speciellt.
Vad blir det som laget?
Ja, laget, alltså vi hade ju, jag kommer knappt ihåg. Stefan Jonsson var den som var ledande spelare på den tiden. Sen har vi väl inte så mycket kända spelare, tror jag. Som det var mycket från Stockholmsområdet. Sådana som jobbar. Vanhainen i mål var ju fantastiskt bra. Det var ju ett av skälen till att vi lyckades så bra. Så att det var stort, det var stort. Jag vågar inte börja nämna namn i det laget, för att det var många som var viktiga.
Och sen är du kvar, sen blir det SHL, och det blir SHL även 02-03, men där får du dojan i mitten av säsongen.
Ja. Mm. Det brukar vi prata om alltid, att Södertälje har inte varit så bra sedan dess.
Nej.
Man gick väl till någon semifinal eller kvartsfinal i lockoutåret, men i grundserien har man inte nått så bra resultat som vi hade då när jag fick sparken.
Men det var första gången du fick sparken, va?
Ja, första gången.
Det var ju som Artur Blomsten lärde mig en gång när vi jobbade som expertkommentatorer, så han kom när han fick sparken från Värmdö.
Mm.
Så sa han, Niklas, nu är jag en riktig tränare. Alltså, vadå det? Nu har jag fått sparken två gånger. Då har han fått sparken från Hammarby och Värmdö. Det var en riktig tränare.
Ja, nej, men precis. Ja. Nej, men det tog hårt. Ja. Det är ju alltid första gången, då tar det hårt. Det var tufft faktiskt, kommer jag ihåg. Att det var liksom, man hade ju investerat mycket tid. Man har investerat mycket kraft. Jag brukar jämföra, det är som att vara en författare och sitta och skriva en bok. Och sen kommer någon jävel och slänger datorn i sjön, va? Och liksom, man får inte fortsätta.
Men känner man ilska? Känner man tomhet?
Liksom? Ja, men jag tror du känner allting. Både ilska, tomhet och ledsamhet. Du känner nog alla känsloyttringar där, tror jag. Men, så att det är en enorm besvikelse. Det kommer jag ihåg att det var just att man kände sig väldigt klampad. För jag kände ju, vi hade ju spelat bra där på slutet dessutom. Men det här var ju ett beslut antagligen som hade tagits någon vecka innan. Men vi har fått ordning på torpet. Men det, jag kommer ihåg att det tog hårt i alla fall. Det kändes.
Hur mycket tröstar du dig som tränare i att du får sparken? Det är alltså det enda du vet när du tar ett jobb som tränare, att du får sparken. Om det tar 2 månader, 2 år eller 22 år. Va? Men sparken får du ju oftast.
Jo, nej, men så, det är, säga, ingår ju ofta i... Ja. Jag brukar säga att det ingår ofta i stressade organisationer. Att organisationen är inte riktigt trygg, organisationen är inte riktigt i ordning. Det är ofta det då det inträffar. För att har du en bra organisation, en trygg organisation, då litar man på varandra.
Mm. Och då så klev du vidare och så hamnade vi i Vallentuna, va?
Hamnade i Vallentuna, då var det någon annan som fick sparken. Antagligen var jag sugen på tränarjobbet. Då hade jag gått i alla fall ett år nästan från det att jag hade fått sparken. Mm. Jag hoppade in i december eller någonting.
Allsvenskan var det.
Och det var, jag tyckte det var ett roligt jobb det också. Det var kul. Det var, jag tror att vi låg alldeles absolut sist där och var nära att gå till den här superallsvenskan. Om jag inte helt ute och cykla. Och fick ju suget igen, suget tillbaks. Alltså, emellan hade jag ju Björklöven också.
Ja.
Det står ingenting i pappren.
Nej, det har jag inte. Det har ingenting i pappren om.
Men har inte du läst på?
Ja, jag har missat. Jag får be om ursäkt. Alltså, jag rådnar lite här. Ja, ja, berätta.
Nej, jag hade ju skrivit avtal med Björklöven på ett år eller vad det var för någonting i april. Och varit lovad en hel del saker. Så jag hann åka dit och ha individuella samtal och ena han pratade med Erik Forsell, Erik Andersson var i Björklöven på den tiden, hade samtal med dem, men sen var inte allting som det skulle vara där, så att jag hoppade av efter en månad.
Du kände att
det här, jag ska sitta och resa från Stockholm och ta det här jobbet, så får det att det ska vara bättre ordning.
Vad sa Björklöven då?
Det var ett jäkla liv. Det var stämningshot och det var det ena med det andra.
Men du kände att det här
nej,
det är självmordsuppdrag?
Ja. Inte som kanske tränare, utan det var mer, handlade mer om ekonomi framförallt.
Mm. Sen blev det då Vallentuna och sedan så in i Djurgårdens organisation då som J18-coach.
Ja. Då drog man igång hockeygymnasiet igen. Just. I Djurgården. Så att det var första året.
Det var en fin tid, minns jag att Djurgården tyckte det var.
Ja, så att det var en härlig utmaning. Jag och Stoppel var det framförallt som höll i det där och drog igång det. Eller Stoppel gjorde grovjobbet. Jag var ju den som var huvudansvarig tränare. Hade ett härligt gäng 88 som... ja, det är nog... bland det lättaste uppdrag jag haft någon gång. För de var självgående. Ja. De hade sina drömmar klara. De visste precis vad de ville.
Vad hade du för killar i det laget då?
Peppe Lund. Eddie Läck. Riddervall, målvakt. Det var framförallt de som har blivit något. Ja, Micke Allén har ju spelat många år i Djurgården. Guter. Så att, men det är en hel del ändå som har provat på SHL och... Några är helt outstanding i norska ligan som bara... Tobias Lindström heter han. Blev norsk medborgare. Spelar norska landslaget som...
Just det.
Riktigt bra avslutare. Alltså det var många, men det var ett sånt härligt gäng som verkligen ville och tyckte att det var fantastiskt roligt. Så att vi hade första samlingen med dem och gick igenom liksom säsongsplaneringen och hade lite målsättningsmöten och sånt där. De här skulle vinna allting. De skulle vinna grundserien, de skulle vinna serien efter jul, om det var norra eller södra vi spelade, kommer jag inte ihåg. Sen skulle de vinna SM-guld och så skulle de vinna någonting som hette FM Mattsson, som jag inte visste ens vad det var för någonting.
I Mora där?
Ja, i Mora, precis. Mm. Och vilket var, det var ju alla bästa lag var ju med i det där FM Mattsson. Så att vi vann ju precis allting utom SM-finalen förlorade vi mot Frölundas 87-er som... bara ett riktigt, riktigt bra lag då.
Då pratar vi alltså säsongen 04-05. Mm. Sen 05-06, då står du som huvudcoach för ditt Djurgården, säger jag.
Djurgården.
Ja, för det är väl ändå, känns väl ändå
som... Jag var ju lovad det när jag skrev på och sa att du ska ta över efter Wikegård sedan, hade de sagt. Det trodde inte jag på dig, bara liksom snack för att locka in mig i hagen så att säga, men... De höll vad de lovade, så att det var ju spännande utmaning. Det var en tuff utmaning för att det var inte några lätta år, varken ekonomiskt eller någonting för Djurgården efter lockouten där man hade bränt av alldeles för mycket pengar. Där vi hade en hel del spelare som gick på 8 månaders kontrakt och inte ens hade 12 månaders kontrakt. Och det vi gjorde den säsongen, jag och Challe, det är nog det är riktigt bra gjort att klara oss kvar.
Ja, det är... Ni gör det, ni håller er kvar och du trummar på Djurgården i tre raka säsonger som huvudcoach i SHL.
Och blev ju lite bättre för varje år i alla fall, så att det var ju, men vi hade inte de ekonomiska musklerna för att vara ett bra lag då. Det fordras en stabilitet och en bra ekonomi och det hade inte Djurgården på den tiden. Men man ska nog vara otroligt glad över att vi klarade. Vi fick Leksand och Södertälje, tror vi hade bakom oss det där första året. Och de hade ju betydligt bättre spelarbudgetar än vad vi hade.
Mm. De åkte va? De åkte ur de något år var det?
Jag undrar om inte bägge lagen åkte ur. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men i alla fall ett av dem åkte garanterat ut. Ja, vi hade ju jättemånga talanger då, då när jag tog laget. Vi hade Robban Nilsson, vi hade Fernholm, vi hade tappade namnet i Detroit.
Kronvall.
Kronvall, lillebror Kronvall, Staffan. Ja. Staffan. Mm. Alla tre var ju proffs och det, på den tiden kunde de bli proffs precis nästan om det var i slutet på juli eller någonting sånt där. Och de här gick ju inte att ersätta. Framförallt inte med de ekonomiska resurserna. Espen Knutsen vart ju sjuk frånvaro så han spelade inte match. Han var ju också en som skulle vara med och bära det här laget. Så att det var ju några som fick dra ett riktigt tungt lass. Falk bland annat, Falken och Ottosson och Jimmy Ölvestad och Linkan. Det var ju liksom de som fick bära det här laget i stort sett.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Och du höll på Djurgården till 07-08. Sen lockade Skellefteå AIK och en flytt till norr igen. Nu skulle du göra ett nytt försök norrut, till Västerbotten.
Ja, det var ju, jag kom ju dit under, de hade ju fantastiskt mycket talanger när jag kom dit. Det var ju liksom ett ungt lag, många, många skickliga spelare som är, jag vet inte hur många som blev proffs av dem där småningom. Men bara få vara med och låta sig in dem i laget var ju riktigt, riktigt härligt faktiskt. Det är bra år, två riktigt bra år som hockeytränare.
Men var det självspelande piano där uppe?
Nej, det var det absolut inte. Utan vi fick ju jobba uppåt där. Och Lasse Johansson som var sportchef gjorde ett bra jobb och hade en bra känsla för vad som behövdes göras. Men det är ju alltid en process att bygga ett lag för toppen. Och dessutom tror jag det är viktigt att ha en egen verksamhet. Och de har ju lyckats väldigt bra i Skellefteå. Och sen kanske de har haft lite svårare att slå sig in i NHL riktigt bra, de här spelarna. Det är inte många som har lyckas riktigt fullt ut i alla fall bli de här riktigt toppspelarna.
Nej, några har ju blivit, jag tänker ju på Viktor Arvidsson.
Ja, men han var inte med då. Han har kommit senare.
Han har kommit senare, det kommer folk.
Men det är ju Adam Larsson som framförallt håller nivån. Rundblad är ju väl i Ryssland nu och Tim Eriksson har faktiskt inte ens koll var han är någonstans just nu. Men det är ju ändå tre väldigt unga backar. De var ju juniorer och var borta på junior-VM samtidigt.
Var första val i draften.
Ja, visst. Att det var ju väldigt bra.
Med första rundan.
Första rundan. Sen Belmar hade jag ju. Ja. Och han var ju liksom också kom från Leksand och allsvenskan. Det var hans första år i...
Han har ju gått bra. Han spelade ju Stanley Cup-final förra året.
Han har gått bra. Fick vara med nästan och vinna.
Ja.
Och,
det är du som har lärt om svenska. Han pratar ju bättre svenska.
Han pratar jättebra svenska.
Ja, fantastiskt bra. Ja.
Så att han är jättefin kille. Ja. Riktigt fin kille. Det är väl alla spelare nästan idag. Det är en bra, bra kille rätt igenom. Så att det var en bra tid. Rolig hockey. Och det var ju det. Börja implantera det här just att sätta press i alla lägen. Och Lasse ville det. Och Lasse var ju bra som sportchef. Han gav en väldigt trygghet att så länge... De här unga spelarna är inte ju fler misstag än till exempel Pavel Skärbäck, så ska de spela. Och det är en trygghet som tränare att ha den hjälpen av sportchefen.
Har du någon, är det din filosofi egentligen grund och botten aggressiv ishockey eller hur vill du se ishockey?
Man vill, nej, men det är klart att jag vill ha ett hårt jobbande lag och, ja. Men det är klart att jag vill ha skickliga spelare, individuellt skickliga. Sen handlar det ju om, jag kan inte säga att jag kan inte bygga mitt lag på en viss filosofi tycker jag, utan det handlar ju om vad jag har för grund.
För spelare, ja.
För grund och...
Men alltså din dröm sådär, så här vill, så om jag fick plocka ut ett lag och så här vill jag ha...
Nej, men det är klart att jag vill ha gamla traditionella centrar till exempel. Det är en grund att kunna spela en bra hockey, det är att ha skickliga centrar. Och jag vill ju ha en målskytt i varje enhet. Va? Så att, jag menar, alla vill ju ha så bra spelare som möjligt. Men sedan har du inte alltid så bra spelare och då måste du ju anpassa ditt spel utifrån det material du har.
Jag tänkte på de där till exempel Djurgården som har haft två vitt skilda filosofier där med 1-3-1 under Falk och Putter Karlsson och spelade torpedhockey under Hardy och Masvaltin.
Och jag menar, det handlar ju, 3-1 handlar ju med grund och botten och vinna pucken och ösla så mycket, lite kraft som möjligt och ha kraften kvar till anfallsspelet. Det var ju ändå det handlade om. Och jag menar, spelarna på den tiden vägde väl, jag vet inte hur mycket de vägde då, men jag menar, backarna låg ju runt 100 kilo på den tiden. Då gäller det att vara kraftfull som forward också, va? Och det tar ju mycket energi. Idag är ju spelarna lättare, de åker skridskor snabbare, kvickare, rörligare och det är en helt annan typ av spel idag. Ja,
reglerna tolkas helt annorlunda idag jämfört
reglerna,
med den tiden.
Och det kan man ju fundera över, regeltolkningen, om man inte ska införa mer screen, mer... Att man ska få screena mer öppet än vad man får göra idag. För nu tog man ju bort bland annat när man dumpar pucken så får man inte åka i vägen eller någonting. Och det är ju ett av skälen till att hjärnskakningarna har ökat så pass mycket. Att, jag tror ju att man ska, det är lite mer basket i hockeyn borde det kanske kunna få vara.
Du, sen kommer du till Linköping.
Mm.
Du flyttar från Skellefteå till Linköping. Du fortsätter din resa.
Ja, ja, och det handlar ju också om lite socialt framförallt. Att jag ville komma närmare Stockholm igen. Ja. Och hade väl, jag tycker nog ändå att även där var ju då ekonomin lite nedmonterad när jag kom dit. Och man ska skära ner i budgeten och ena med det andra. Men började ju första året ganska bra. Jag tror att vi ledde serien en bra bit in i seriespelet. Men sen tappade vi kraft, tappade styrka och då fick jag packa ihop andra året där också.
Mm. Och då fick du spark för hand, då blev du en riktig tränare.
Ja,
för
det var andra gången. Jag var en riktig tränare.
Ja.
det var jag var ju förbannad också självklart. Packa ihop grejerna samma kväll, lämna lägenheten och åkte till Gotland.
Gjorde
det?
Ja. Hur kände du det? Alltså, var du överraskad när beslutet kom? Ofta kan man ju känna lite grann på stämningen.
Ja, det var ju taskig stämning där. Det var ju supportrarna som drev på. Så att det var ju taskig stämning där och det klarade vi inte organisationen upp riktigt. Jag tror inte det blev mycket bättre när Harald tog över poängmässigt. Men då klarade sig med på målskillnad tror jag var. Djurgården som åkte ur. Så att det var små marginaler, men ja. Annars trivdes väldigt bra. Linköping, fin stad. Tycker om stan där. Stångång.
Ja. Det är närmare, nej, inte närmare till Gotland, det vet inte.
Nej, det är inte.
Och sen på Djurgården, då i alla fall samma säsong så tar du över Djurgårdens J20, superelitlag.
Ja, precis.
Ja.
Kul att vara ner tillbaka i Djurgården och jobba med juniorerna i och med att de hade flyttat upp Sabel då. Så att där var man utan juniortränare, så att då tog jag över det jobbet igen och tyckte att ja, jättekul. Mm. Jag tycker om att jobba med unga spelare, det är alltid roligt för att det är en stor utvecklingspotential på dem. Man vet aldrig vart de landar.
Ja, du är med och bygger Djurgården under tre säsonger nästa delar av tre säsonger i alla fall är du med som J20-tränare. Sen tar du över som huvudcoach säsongen 13-14, mitt under säsongen.
Mitt under säsongen.
Och här blir du legendförklarad som tränare i Djurgården. Du för upp Djurgården i SHL igen.
Ja. Nej, men det är ju Challe, han hade ju tjatat på mig ganska mycket. Jag hade ju ganska bra kommunikation både med Sabel och Nyman.
Ja.
Tappade ju namnet. Ja. Och visste att de jobbade hårt. Jag visste vad de gjorde. Jag visste precis hur mycket energi de la ner. Och jag ville inte gå in där och röra i grytan. För jag tyckte att de gjorde ett riktigt, riktigt bra jobb. Men sen var det tungt. Och Challe, han tjatade ju på mig. Och till slut sa jag, men okej då, sa jag. Att, jag kommer med, jag går in där och försöker göra någonting av det. Och det är klart att det vart ju en fantastisk... Jag vart ju lite rörd när du började prata, för att det är djurgårdare som
sagt. Ja, jag vet.
Det kändes speciellt, och framförallt att få göra den resan och gå hela vägen upp. Det var ju helt otroligt faktiskt.
Jag pratade med... Ja, och jag vet, jag sa det för att senast det ringde en försäljare faktiskt, på en sån här telefonförsäljare idag.
Ja.
Och så hörde han att det var jag han ringde till. Så jag sa, nu har jag inte tid att prata med dig, för jag har en säker, vi kommer hit snart, så vi ska göra en poddintervju. Han är ju legend, han tog upp oss. Ja. Så var det en försäljare, var då, jag hade säsongskort på Djurgården Hockey. Va? Så okay. Vi pratade om det senare.
Det är klart det är stort, och det var viktigt också för Djurgården att komma upp igen. Och nu bygger man ju upp, och jag tror att nu har man en bra organisation, jag tror att man har en bra ekonomi, jag tycker att allting ser väldigt ljust ut i föreningen, så att det känns riktigt, riktigt skönt.
Ja. Och sen då så är du kvar i Djurgården i 2 år fram till 15, 16, berätta. Ja.
Nej, men det är bra. Vi utvecklades ju. Jag menar, bara det och klara sig kvar i SHL är ju ett fantastiskt tufft jobb. Det fordras sin man till att göra det. Och vi blev bättre och bättre för varje år. Och det är ju det som ändå är det viktiga. Och där har vi, det måste jag berömma Nyman som jag jobbade med. Där fantastiskt bra engagerad assisterande coach som jobbar med backarna. Och det kom ju... Många unga backar från juniorverksamheten som jag hade haft då, som vi plockade upp och gjorde ett jättebra jobb med dem. Och det var en viktig del.
Jag berättade om den satsningen som ni ville göra på, för det har ju Djurgården gjort mellan varven, att satsa på killar från området, så att säga, lokala Stockholmskillar. Eller
man har ju haft den ambitionen ända sedan första vändan när jag var tränare, att man skulle ha med Stockholmsanknytning, för att man vet att de trivs bra, de passar in. De är inte så beroende av att man ska umgås hela tiden med lagkamrater, utan de har sina egna sociala liv. Och det är en viktig del för att trivas någonstans. Så att, det har ju varit ambitionen hela tiden.
Tycker du att det fungerar bra?
Jag tycker att det fungerar bra. Jag tror att de har en väldigt bra verksamhet idag som är väl fungerande. Både juniorverksamheten, de går bra både AJ, BJ, pojklagen. Jobbar bra på sina håll. Så att, jag tror att det är riktigt, riktigt bra.
Du är i alla fall ledig i säsongen 16-17. Det står i alla fall non-active as staff.
Ja.
Ja. Vad gjorde du då? Plockade du svamp?
Nej. Ja, jag var ju mycket ledig då också. Jag var ju domarkoach.
Just det, du var domarkoach. Ja. Berätta, för det var intressant.
Ja, det var intressant, och det var kul att se det från domarnas sida. Och det kanske fler coacher skulle behöva göra. Och se hur noggranna domarna är, hur de förbereder sig inför matcherna och hur bra jobb de egentligen gör. För att hur det är när man ser matcherna på ett annat sätt än att hålla på ett lag alldeles stenhårt eller coacha ett lag. Och så ser man att de gör ett bra jobb. De är seriösa, de har en bra känsla, även om man som coach på ena båset inte alltid tycker det. För man ser bara vad motståndarna gör fel, inte vad ens eget lag gör för någonting. Så att jag tycker att de gör ett bra jobb, och de gör ett seriöst jobb. Och jag hoppas att nya domarbasen verkligen ligger på dem, för de behöver coachas de också.
Ja, vissa domslut, vi var inne på det tidigare, är ju sådana domslut. Du hejar på ena lag så tycker att det är straff. Är du inte på det laget, tycker inte att det är straff. Och det går liksom inte att göra någonting åt det.
Nej, så är det. Och så kommer det alltid vara. Och det är en bedömningssport, det får man inte glömma. Och domarna hatar inte något lag mer än något annat lag. Utan de tycker om att döma.
Det är ett år där, lite som, med lite reflekterande roll. Och sedan så hör Modo Hockey av sig, detta Modo som slog dig i final 79.
Ja. Ja. Det kändes spännande och lockande faktiskt. Det svider fortfarande ibland, så jag kan känna att fan, jag skulle nog ha varit kvar där ett år till och liksom jobba vidare med det där. Men som sagt, ibland är det sociala viktigare. Jag har en fru som jag tycker väldigt mycket om, och jag tycker ibland att hon faktiskt ska få sin röst hörd. Och det blev ju som till slut ett gemensamt beslut som vi tog, att nej, nu får det räcka ett tag. Så att ta en paus, stoppa upp hans.
Vad sa Modo då? För du lämnade när Metor kvar.
Nej, men då försökte ju övertala mig för att vara kvar. Och det är klart att de måste ju sätta mig i en ny process och börja med en ny tränare igen då. Efter att ha bytt flera gånger. Så att det är klart att det inte kändes bra. Det kändes ju inte bra för mig heller i grund och botten. Men jag tyckte ändå det sociala var viktigare i det här fallet.
Vad tyckte du om Modo? Fanns resurserna där att skapa någonting riktigt bra? För det har ju sett lite tunt ut, om vi ska vara riktigt ärliga, de senaste...
Nej, men det är klart att de har en tuff resa att göra och hitta rätt coach, hitta rätt typ av spelare som behövs. För hur den är, så måste du värva in spelare för att lyckas ta det hela vägen. För det finns ju inte det underlaget i Övik just nu. Men jag tror att förutsättningarna finns där, och jag hoppas verkligen att de lyckas ta sig upp i finrummet igen. För de behövs som Norrlandslag de också. Det tycker jag. Jag tycker en viktig del, och det är verkligen en hockeyort där de älskar hockey. De har fina förutsättningar, fin anläggning. Allting är tipptopp där. Som tränare är det helt perfekt att vara där.
Ja, vi var inne på det lite tidigare. Nu är du lite bollplank och supervisor åt Visby Roma i Gotlands ishockeystolthet. Men du tittar dig om och dyker det rätta erbjudandet upp. Så är du sugen på att hoppa på en vända till, minst en vända till?
Ja, vi får se. Ja. Vi får se vad som händer och sker. Va? Men det är klart att någonstans suger i hockeytarmen fortfarande, det måste jag säga. Och det är klart att har man jobbat med så många underbara tränarkollegor, så har man ju lärt sig en hel del under vägen. Du vet, det är många, många fina hockeykillar jag har jobbat med under åren. Tränare, assisterande tränare. Som man lätt glömmer bort det. Huvudtränaren ofta som får all cred. Men de man jobbar med, det gör ett fantastiskt bra jobb alltid.
Ja, du är just 60 fyllda. Titta på några av tränarna, till exempel i Premier League. Mm. Alltså där är en enorm press, de är över 70. Roy Hodgson till exempel, för att prata om som har svensk anknytning, och tycker det är fantastiskt roligt. Sir Alex håller på länge också. Det finns många som håller på en bit över 70 idag.
Ja, precis.
Förstår du dem?
Men jag förstår att de håller på, självklart. Jag menar, de vill inte slösa bort sin erfarenhet och sitt kunnande, för hur den är. Man snackar om att man är gammal stofil, men det är inte så att man står och sover när resan går, utan man försöker ju hänga på tåget och titta över vad som händer i den sport man håller på med. Så att man har en erfarenhet, en bred bank.
Har du någon dröm? Alltså klart att du vinner ett SM-guld med Djurgården vore det finaste för dig. Eller ta upp Kiruna IF till SHL kanske. Men alltså, när är det någon sån där? För drömmar måste vi ha, tycker jag. Annars blir det tråkigt.
Ja, tränardrömmen, nej. Det har jag väl inte. Jag har inga sådana där dröm. Det är klart att en dröm hade ju varit att kunna vinna ett SM-guld som tränare. Det är väl något som saknas ändå. Det hade ju varit magiskt. Så att... Men där är jag inte nu, utan nu är jag här och lever med det jag har och har det riktigt bra faktiskt just nu.
Skulle du vilja vara i Sverige eller skulle du vilja flytta utomlands?
Det är klart att det lockar ibland att åka utomlands och uppleva lite andra kulturer och lite annat sätt att tänka, annat sätt att spela, annat sätt att vara. Men jag är inte där just nu.
Vem är den bästa spelare du spelat med?
Som jag spelat med.
Ja. Som du kände. Att...
Nej, men så när jag spelade med... Jag menar, det är ju en som inte kanske finns i... Men när jag spelade med Bosse Berglund och Håkan Eriksson i SM-finallagen. När vi vann med Djurgården, det är ju bra. Jag hade en fantastiskt bra kemi med Peter Wallin när jag spelade med honom i Södertälje. Så att det är ju de Sen tycker jag ändå att det som har varit roligt under resans gång, det är ju ändå de här spelarna som har blivit bra spelare, som jag har tränat. Det är väl ändå det som har varit det mest roliga att se. Jag menar, Hörnqvist sätt att vilja bli bra spelare, Patrik Thore sen när han var på väg uppåt, hur han tränade, hur han ville bli bra. Alla de här i Skellefteå som, det går inte att räkna upp dem en gång, som med unga spel, Djurgårdsbackarna nu som har gjort allt.
Ja, men vem är den bästa du har tränat då? Vi tar den frågan, för den tänkte jag ta sen. Vem är den bästa du har tränat?
Nej, alltså det bästa, det är så många olika kategorier. Man har en sån som Linkan till exempel, som är en fantastiskt bra spelare, som jag har varit förbannad och hatat och varit så jäkla arg på stundtals som tränare, för att han liksom inte faller in i ramen, utan han ska ha det på sitt sätt, va? Och men samtidigt är det ju de spelarna som är spännande att hålla på och jobba med. Va? Så att, det är många, jag menar Hörnqvist sett att tävla och aldrig vara nöjd och vilja bli bättre.
Ja, vi gjort två Stanley Cup.
Ja, precis, bara det. Och sedan Rundblads fantastiska spel på blålinjen är ju helt... Adam Larsson, kommer ihåg första matchen han spelade med Skellefteå, helt otroligt. Alltså det, han var ju... Ja, men han var ju B-junior när han plockades upp och var ju så bra. Så att det är så många bra spelare, men de är så olika. I, har sett Mats Sundin på våra träningar med Djurgården. Jag har ju aldrig tränat honom som spelare i ett lag. Men att se honom ge hjärnet på träningen, aldrig liksom fuska med någonting. Utan det bara vibrerar i plattan, isplattan när han åker. Va? Varenda skridskoskäl ger han 100%. Va? Så att det är många bra spelare som man har fått vara med om.
Vem är det bästa du har spelat emot då? Vi håller oss kvar med din aktiva karriär också. För din...
Nej, men klart att Håkan Loobs, vi hamnar ju på Loob här nu. Mm. De åren där 82-83 var ju fantastiskt bra. Sen är det ju många bra spelare som var jobbiga att möta som forward. Jag har ju mött Tommy Bergman när han var i Frölunda. Jag berättade till Tommy när vi... Mm. Han kom hem från NHL och spelade Frölunda. Han liksom satt fast, man satt som en liksom fisk i sargen. Liksom kom inte loss. Han vägde väl 100 kilo. En annan kom med sin 82-83. Då är det svårt att komma loss från... På den tiden fick man ju hålla i lite grann också. Så att det är många bra spelare. Kjelle Samuel som var ju omöjlig att komma förbi med sin långa klubba. Tommy Samuel som var ju duktig på sitt sätt. För han var ju så bara rörlig på skridskorna. Så han var ju jobbig att möta. Det är lite mer de typen av... Som jag mötte och som jag hade jobbat med, som man tänker på. Sen var ju Eldebrink fantastiskt bra som spelare under våra år i Södertälje. Det var ju en superback. Många bra spelare.
Vem är den bästa tränare du har haft, eller den tränare som betytt mest för Hans Särkijärvi?
Ja, jag uppskattade Kjalle när jag fick honom i Djurgården som ung spelare. Det kan jag inte, Kjalle Milde måste jag ta upp i de sammanhangen. Timo var ju bra under den perioden i Södertälje. Där han, det var ju ett lag att förvalta lite grann och se till att vi var på bra humör med. Det var så pass många bra spelare. Sen kan jag ju inte sticka under stolen med att Bork ändå var en tränare som hade idéer och ville föra hockeyn framåt. Och det tror jag han var viktig när han kom fram där mitten på 80-talet.
Men ändå var det en konstig känsla. Alltså, han är ju bra och betytt mycket, men ändå han som tog bort dig från ditt kära Djurgården.
Ja, men alltså det kan man väl ändå inte fastna vid, utan man måste kunna se till vad han gjorde och vad han ville.
Jag antar att du har plockat lite från olika tränare du har haft. Hur skulle du beskriva dig själv som tränare? Är du en hård tränare?
Nej, alltså jag ser hård ut.
Ja, det gör du. Man kan tänka mig att
du har det. Nej, jag brukar säga det. Jag är inte så elak som jag ser ut. Eller jag ser...
Men måste du inte ha de här ögonen? Alltså de här, man talar nu menar jag allvar. Fast,
ja, men det kan hända. Men jag tycker om spelarna. Jag tycker om dem jag jobbar med. Jag tycker om att jobba med människor. Och det är väl ändå grunden till att man håller på som ledare. Det är att tycka om dem man jobbar med. Och sen kan man tycka att en del är jobbigare, men ju jobbigare de är, ju mer finns det att plocka av. Så att det är viktigt att spelare vågar säga vad de tycker och tänker.
Ja, Jag tänkte, vi var inne på det lite förut med ishockeyn och ishockeyns utveckling. Hur ser du på den? Och framförallt här i Stockholm är det ju mycket diskussioner. För nu försvinner ju is. Nu gick ju zinken i graven också. Det är riktigt eländigt för ishockeyns utveckling här i vår största hockeydistriktet.
Ja, det är skrämmande. Ja. Det är ju väldigt, väldigt många spelare som är från Stockholm, som är ute i landet, som är väldigt duktiga spelare och utbildas väldigt mycket, mycket duktiga spelare. Sen kan jag väl just vara lite orolig över att det här finns inte. Jag menar, vilka är det som blir bra? Jo, det är ju ofta de här riktigt, riktigt bra spelarna. De kommer ju ofta från små orter där de kan utöva sin idrott själv ibland. Med tränare ibland. Men de får ändå utveckla och utforska sin egen idrott på ett annat sätt än man alltid gör med en ledare. Mm. Så att därför saknas du isytor i Stockholm. Det måste, alltså varenda kommun ska ju ha minst en till två ishallar. Man har sådana små kommuner som Tyresö, Järfälla. Där ska det finnas ishallar.
Antal licensierade ishockeyspelare blir ju färre. Klubbarna blir ju färre.
Ja, men det kommer ju bli ännu färre om Stockholm fortsätter som man gör. Där det inte finns, man bygger stora områden. Ja, vi kan ju ta Hammarby Sjöstad som jag bor i, man har ju ingen idrottshall, man har ingen riktig fotbollsplan. Jag menar, det borde ju vara en viktig del i ett bygge när man bygger så stora områden, att man verkligen ser till att idrotten finns i samhället som man bygger upp.
Just att ishockeyn är lite krånglig och att den är lite dyr, det är någonting som Vetförbundet också talar om. För att det...
Ja, men det är så.
Ändå så lyckas vi så bra med. Vi har ju fler spelare än någonsin i NHL. Vi går jättebra på JVM och liknande, trots att det blir färre och färre spelare.
Ja, ja. Att plocka det är ju ifrån. Det är bättre och bättre utbildningar, så att det kommer man inte ifrån. Men hur det än är, jag menar, det är inte för inte att en viss spelare kommer från Ånge där han har fått vara i ishallen hur mycket han har velat. För att det handlar om tid, det handlar om att tycka det är kul, det handlar om att få utnyttja det man tycker är roligt på så mycket som möjligt. Va? Då blir man bra. Mm.
Du, din ledarstil, jag läste någonstans att du sa rak, tydlig, ärlig.
Ja, det skulle jag vilja vara och hoppas att jag är det. Jag menar, ledarskap handlar ju om tydlighet och ärlighet. Det är ju det absolut viktigaste, att man vågar säga vad man tycker och tänker. Och är klar och tydlig och vet vad man vill.
Hur viktigt är det att vara positiv som tränare?
Ja, men jag tror att positiviteten, den är viktig. Det är viktigt att vara positiv och hitta glädje i det man håller på med. För hur den är, så är det ett jobb och man är där varje dag. Och det är viktigt att få fram glädjen.
Du, jag hade ju Lasse Falk har varit här också apropå det. Han var ju väldigt trevlig och faktiskt glad. Men han var ju inte nästan sprudlade glädje direkt i båset. Men det finns olika ledarstilar.
Ja, visst finns det.
Men det finns också en gammal ledarstil och en ny ledarstil. Ja. Och känslan, du som har varit med under ett tag nu, under en längre tid nu, att idag så får du vara bättre på att motivera varför du gör saker. Stämmer det?
Ja, nej, men så är det. Att du kan inte bara säga att man ska göra saker och ting, utan man måste ju kunna veta varför man ska göra saker och ting. Så att det är en viktig del. Men idag är det fortfarande att spelarna är lite för mycket fostrade i den lite grann att auktoritära ledarstilen ändå, så att de kommer upp ofta i seniorverksamheten och är van vid auktoritet bara. Och det är viktigt idag att våga ställa frågan, viktigt att ta reda på varför man gör saker och ting.
Hockeyföräldrar, vad säger du?
Ja, alltså det är väl ett problem som många har idag, för att man söker framgång och försöker hitta framgång på så många olika håll, och det är agenter och det är fystränare och det är psyktränare och det är allt möjligt, individuell utvecklingstränare, och vem ska man lyssna på? Mamma, pappa, agent. Hur många rådgivare ska man ha?
Jag har hört historier om att det finns de som har gått runt gå från AIK till Djurgården för att inte få spela powerplay, för att inte spela powerplay i Djurgården, och till Huddinge för att inte spela powerplay där, eller gå till Hammarby för att inte spela powerplay där. Alltså att det inte är helt ovanligt att det ser ut så.
Nej, det är inte, och det är väl kanske sånt som man har ändå försökt förhindra i Stockholm genom olika åtgärder, att man inte kan byta hur som helst lag, va? Och jag tror att det har väl blivit kanske lite bättre utan att ha allt för bra koll där, men Men tyvärr så är det lite grann så som du säger.
Nu sitter vi i Solna, så det är ju en ledande fråga, men hur mycket saknar Djurgården AIK? Hur mycket saknar ishockey i Sverige? Två jämna Stockholmslag som på något sätt fotbollen drar nytta av.
Ja, jag tror att man saknar matcherna, men det kanske man inte saknar, det är ju det som händer runt omkring. Så att,
där kommer polisen in i sammanhanget.
Ja, nej, men så är det ju. Jag menar, självklart ska vi ha supporter och supporterkultur, men den ska ju vara, man ska heja på sitt eget lag.
Mm. Jag läste någonstans, jag hörde någonstans att du sa att antingen skulle jag bli polis eller raggare. Och det var lite roligt.
Ja, det var lite roligt. Det var nog någonting som jag sagt när jag var liten grabb.
Ja. Var varför raggare?
Nej, ja, men det var väl häftigt med raggarbilarna. Att de där bilarna, gamla skeverna som man såg. Så att, det kanske hade något med bilar utav.
Gillar du bilar?
Nej, inte något speciellt.
Åker du för bilen nu för tiden?
Nej, jag har en Volkswagen Tiguan och jag är ingen bilnörd alls.
har du någon devis du lever efter när du sparkar av i täcket morgon och tänker idag ska jag ha en Serkijärvi och göra en bra dag? Har du något där som du tänker på för att få en bra start?
Nej, jag kan väl berätta vad jag gör. Min första var jag gör varje morgon i stort sett. Jag kliver upp och gör frukost till min fru.
Ja.
Så att det är frukost i sängen, tar det väldigt lugnt och skönt. Ja. Efter det så...
Vad blir det för frukost då?
Det är kaffe. Alltid kaffe och, kaffe. Helst en god macka till.
Ja. Vilken tid är detta då?
Ja, i morse var det 6.
Åh, det är tidigt.
Ja, 06.00.
Och din fru ska på jobba då?
Ja, hon ska på jobba. Efter det så försöker jag, när jag mår bra så då går jag på gymmet en timme, en och en halv timme på gymmet. Och efter det så är det en lång promenad med hunden.
Mm. Mm. Det är så du gör för att...
Ja, då mår jag bra. Ibland så cyklar upp till hovet eller tar tvärbanan upp till hovet och kollar lite träningar så att jag hänger med lite grann.
Du sitter där, du kan inte släppa dig där.
Nej. Jag tycker det är kul att kolla träningar. Jag tycker att det är liksom... Har det hänt någonting? Har de något nytt att komma med? Är det någonting som förändras? Ja, men jag tycker det är kul att hänga med. Ibland titta på hockeygym när de tränar. Vad jobbar de med? Jag gillar hockey.
Ja, men är det någon stor skillnad? Händer det mycket i utvecklingen?
Ja, men det gör det ju. Det är klart att just utbildningsmässigt så händer det mycket. Det jobbar man ju mer och bättre med individuell utveckling. Än vad vi gjorde för då när vi började med hockeygym till exempel.
Men ni knappt målvaktstränare för 15-20 år sedan?
Nej, det fanns det nog inte. Jag funderade på när första målvaktstränaren kom.
Ja, det var Djurgården, va? Thomas Magnusson.
Ja, Magnusson, ja precis. Men det är klart, han har ju varit med bra länge.
Ja.
Så att, det ser man. De har haft många duktiga där också. Många duktiga målvaktstränare.
Mm. Du har barn och barnbarn?
Ja. Jag har ju jag kan säga 6 barn, 3 på köpet. Vi har 12 barnbarn. Så.
Mycket av tiden går till att vara barnvakt, misstänker
jag. Nej, inte så jättemycket. De är för många för att jag ska kunna vara barnvakt. För då skulle jag ju behöva fler timmar på dygnet.
Jag ingen nämn, men en mycket känd idrottspersonlighet som har varit med i podden. Han flyttade från Stockholm för att han var så trött på att vara barnvakt.
Alltså.
Han flyttade till sin hemstad.
Ja.
Han hade en 11-12 barnbarn och de kom in och ramlade in hela tiden.
Ja, okej.
Men det är inget som du...
Nej, ingenting. Nej. Lite då och då, men inte så speciellt mycket. Nej.
Vad ser du framför dig då? Vad vill du göra nu framöver?
Nej, vi får se. Jag kommer nog vilja göra någonting, det tror jag. Så länge min fru jobbar så kommer jag nog vilja göra något mer.
Mm.
Sen vad det blir får vi se faktiskt. Men någonting kommer jag nog vilja göra.
Men inte vad som helst? Du behöver inte...
Nej, inte vad som helst. Nej, absolut inte vad som helst. Utan det ska ju kännas lockande, det jag hoppar på.
Och vad är lockande då?
Ja, vad är lockande?
Vad lockande, du som varit med och tränat så mycket.
Men jag har en del prospekt. Jag vill inte prata om det, vad som är lockande. Jag är ganska öppen just nu. Ja. Men det dyker ju upp en del saker som fick framförallt igår. En sak som var ganska lockande. Men jag vill inte nämna vad det är för någonting.
Vi får se om den här. Nu hör ju de som eventuellt ska anställa. Eller jag hör ju vad du säger här. Så att vi får se om det, vad som händer.
Vi får se vad som händer och sker. Ja. Precis.
Hans, Hasse, Särki, Säcken. Ja, Hasse känns bra tycker jag. Det känns liksom. Ja.
Man säger
Säcken mera på hockeyisen, på isen. Ja. Säcken.
Ja, men, det är nog lite olika. Jag funderar på, jag brukar tänka ibland att vad säger de egentligen?
Ja.
Det är nog kanske att det är Säcken på hockey, vid hockeyn, och Hasse mer socialt.
Ja.
Hans, det är nog väldigt sällan.
Är det någonting vi ska, jag vet att Boris Salming och Tord Lundström var dina idoler. Det, ja. Är det något annat som vi bör ta upp, tycker du, när vi har chansen, när det gäller Hans Särkjärvi, hans liv, hans karriär?
Nej, inte om karriären, inte livet. Vet jag inte heller om vi ska
prata. Vi flyttar tillbaka. Ja, det gör ju det. Det är vare sig vi vill eller inte. Nej. Det blir som det blir i vilket fall som helst. Men du har ingen... Du när ingen dröm att flytta upp till... Jag var ju i Kiruna. Du måste ju bara flytta hela stan nu förresten.
Nej, jag har min syra kvar som bor där. Och jag har sagt till henne att ska du verkligen bo i en byggarbetsplats resten av ditt liv?
Ja.
Dit måste jag besöka i alla fall, känner jag. Får vi se när jag kommer iväg. Nu är det så att varje ledig stund så åker jag faktiskt till Djurgården och Gotland.
Ni gör det,
så att jag trivs väldigt, väldigt bra där.
Ja, så att ingen flytt upp till Kiruna som ger det.
Nej,
så?
Inte någon långvarig.
Ingen bofasthet på Gotland då?
Ja, det är nog större risk för det. Eller en större möjlighet än att jag flyttar norrut, det tror jag.
Varför är det för mörkt? Du gillar värmen?
Gillar värmen. Det jag kan jämföra Gotland med, det är ju öppenheten som fjället lite grann. Att det är öppna ytor, det är öppet.
Jag tänkte, men kan man inte bli förbundskapten för Spanien eller Italien? Men de är ganska bra. Men att det är ett skönt land, det är lite lagom sådär. Ja, Kenta var ju din polare, Kenta. Han har ju spelat i alla länder som finns i Europa.
Han har spelat i alla länder.
Ja.
Jag hade faktiskt en förbundskaptensförfrågan, men det var innan Skellefteå då. Det var ju Janne Karlsson som tog det jobbet.
Danmark?
Nej, Danmark, ja precis. Ja. Nej, det var inte Janne, utan det var Bäckman som hade
just det. Ja, Bäckman,
Det var Bäckman som tog det jobbet. Så att de ville ha mig stationerad i Köpenhamn, och det ville inte jag.
Nej.
Så att det är närmsta förbundskapten jag har varit.
Ja, skulle det kunna vara någonting för förbundskaptensjobbet? Det är ju lite annorlunda än dagliga kontakten, men det kanske är skönt att liksom...
Jag pratade med Garpen igår, träffade jag faktiskt på matchen, Djurgårdsmatchen igår, och han sa det att... lite för lite matcher tyckte han, och lite för lite träningar tyckte han att det var. Han ville liksom utveckla och det här, men samtidigt är det en fantastisk roll han har fått och det är jättekul, för det är en jättebra kille och kommer säkert gå bra för honom.
Ja, det han älskar ju ishockey. Ja. Det är klart att du får åka runt och titta på väldigt mycket matcher i alla fall.
Ja, precis. Ja. Du får. Det var ju som jag när jag var domarkoach, så fick jag åka och titta på matcher. Det var liksom härligt att följa med, härligt att följa domarna och på deras genomgångar, och ja, man är inne i pulsen.
Ja. Tack snälla Hans Särkjärvi, det var mycket trevligt.
Tack själv.
Tack för att du lyssnade. Vill du nå mig går det bra via Twitter, Niklas_Holmgren, eller hemsidan niklasholmgren.nu, eller Facebook-sidan Holmgren möter. Ha det så gott så länge. Hej hej.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.